Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Du har tänt av på Leos lekland.
Är det där i Nacka? Eller?
Det finns många olika lekländer då. Jag har ju inte barn, så jag vet fan inte riktigt vad som finns var. Men ja, det är säkert något åt det hållet.
Nej, alltså Leos lekland känner jag inte igen. Men Andy, det finns någon som heter Andys lekland.
Där har du tänt av.
Det kan jag nog faktiskt påstå att jag har ett minne av. Att det var en väldigt svettig förmiddag där en gång.
Ja, då hade
jag. Jag var inte ensam, jag var med min flickvän som jag hade då. Hon mådde nog ännu sämre, tror jag.
Dags för ett nytt avsnitt av Fördomspodden med mig, Emil Persson. Helt gratis och tillgängligt för alla, så som var fjärde avsnitt är. Men för resterande episoder behöver man signa upp sig på Podme, en plattform där du får tillgång till exklusiva och reklamfria podcaster. Och första månaden är gratis. I Fördomspodden går det ju till så att jag intervjuar människor genom att dra alla mina fördomar om dem. Svårare än så är det inte. Och idag är det mina fördomar om Ola Rapace som ska betas av. Han är såklart skådespelare, född 1971 i Tyresö och slog igenom i tv-serien Tusen bröder. Han har gjort en jävla massa filmer, jag orkar inte rabbla alla, men låt mig nämna Lucas Modisons Tillsammans och James Bond-filmen Skyfall. Han var tidigare gift med skådespelaren Noomi Rapace. Sedan i fjol är han gift med Sonja Javo och han har två söner. Sist men inte minst, aktualiteten. Han har precis släppt sin självbiografi Romeo, min flykt i fem akter. Det är viktigt för dig att vakna med morgonstånd.
känsligt. Alltså, det har aldrig varit egentligen. Men alltså, de senaste åren så har jag faktiskt tänkt på det när jag inte har gjort det. Att vad fan håller jag på att bli gammal nu?
Den svikande potensen.
Det är inte viktigt, men jag har faktiskt börjat tänka på det på senare tid.
Du bottnar i morgonstunden då? Det är något folk förväntar sig av dig.
Ja, jag bottnar i morgonstunden.
Alltid redo?
Ja, alltid redo. Ja.
Du är generellt inte jätteinsatt i allt det senaste om pandemin. Men om det nu är något chall med minkarna i Danmark så är det väl bara att avliva skiten?
Ja, exakt så faktiskt. Den stämde perfekt. Jag vet inte, det här med minkfarmar har alltid tyckt känns lite sådär äckligt på något sätt. Men om de dessutom ska sprida virus, då är det väl bara att fimpa skit.
Du blir glad när du får höra att Metallica-sångaren James Hetfield är off the wagon igen. Det känns otryggt att leva i en värld där han är nykter.
Ja.
Lite sant?
Lite så alltså. Det är märkligt med de här barndomsidolerna man har som blir nyktra och tråkiga. Det har hänt med ganska många skådespelare sådär. När Gary Oldman blev nykter till exempel, så var det någonting som saknades. Alltså. Mm. Så att för de inblandade skull skulle man väl absolut säga nej, men det är någonting som är skönt med att rock'n'roll artister lever lite på gränsen. Mm. Ja, men det tycker jag faktiskt.
Du ser Hetfield som din fuck-up-broder från en annan moder.
Nej, det gör jag inte. Nej, det gör jag faktiskt inte.
När du provspelat för Hamlet och stakat dig lite på replikerna om att vara eller inte vara av det där tjafset, har du blivit så arg att du bara sulat in dödskallen i väggen, skrikit fitt röv, tittat upp på ett gäng förstummade och hoptryckta kastare i en soffa, tystnat, dragit handen genom håret och sagt: jag hittar ut själv.
Alltså, exakt det där har ju såklart inte hänt, men alltså, jag har aldrig sagt fittröv, tror jag, i hela mitt liv. Och Hamlet har jag aldrig spelat, tyvärr. Skulle jag gärna göra. Men alltså, resten av situationen du beskriver kan jag nog känna igen lite grann. Speciellt då när man har gjort teateraudition, så är det oerhört sårbart. Och känner man att man sjunker ner mot något magplask så där, så har jag nog några gånger vänt på klacken och sagt något otrevligt och...
Och haft sönder lite rekvisitan då i ditt liv?
Ja, någon stol så har jag säkert, eller det vet jag att jag har. Mm. och dragit därifrån utan att säga hej då. Ja, det har jag definitivt. Mm.
Innest inne är du bara sjukt osäker.
Ja, det stämmer nog i och för sig. Alltså, jag blir säkrare och säkrare, men jag var väldigt osäker till exempel när jag började spela teater och sådär. Så pass osäker att jag nog spelade galen och tuff ibland för att dölja det. Det får jag nog erkänna.
Hur är det idag?
Jag känner mig säkrare och har inte samma behov heller av att dölja min osäkerhet. Så nej, jag känner att jag vet mer vad jag håller på med och vet mer vad jag vill, framförallt. Mm. Så att, nej, det är bättre.
Känslan man kan få utifrån är ju att du är ute lite på ett korståg nu att förändra bilden av dig. Mm. Med de medieframträdanden du gör. Mm. Kanske därför du här?
Ja. Ja, nej, jag vet inte, men jag har ju levt i Frankrike och jobbat där ganska länge, och där finns det en helt annan bild av mig. Och den tycker jag är mycket skönare och lättare att jobba i.
Vad är det för bild?
Nej, men där när jag kom till Frankrike så var det inte jag som var galningen eller knarkaren eller bråkstaken, sådär, utan det tog andra hand om, och då blev jag den här lugna, trygga, liksom stabila killen, och det var jävligt skönt, och det var lättare att få min vilja igenom i olika jobbsituationer. Mm.
Det finns ju en liten risk ändå att du kommer vara bråkstaken och knarkaren i den här intervjun, men då får du rätta mig bara. Ja, ja. Det är därför du är här. Ja. Ja. Ibland får du en känsla av att när du än slår på tvn så sitter Olof Lund där med smala ögon.
Ja, verkligen. Jag är ju fotbollstokig och kollar på väldigt mycket fotboll. Och nu har jag liksom vant mig vid Olof Lund. Men ibland, historiskt, har jag kunnat bli jävligt irriterad och undra varför han ska tycka om allting när han inte kan någonting.
Tycker du det? Att han inte kan?
Nej, men nu har jag ändrat mig faktiskt. Nu har jag fattat att han är ganska kunnig.
Har du det verkligen, eller säger du det bara för att du orkar inte bifa med Olof Lund?
Vadå?
Nej, du har ändrat dig?
Ja, jag har ändrat mig på massa sätt. Alltså, jag har också, tror jag, förstått hur svåra de där situationerna är. Lite mer. Men när vi var grabbar, då satt man ju bara och hånade kommentatorer och sånt där överhuvudtaget. Och ingen dög ju. Och man satt och hittade fel och talfel och dialekter och skåningar som Olof Lund.
Lätt byte.
Ja, ja.
Du säger fortfarande, det är ingen musik på MTV längre.
MTV. Ja, det skulle jag säkert göra, men... Jag tittar inte på MTV.
Du hälsar med mungipan och gör då det där ljudet som vissa mår lite dåligt av att höra.
Oh, jag tror faktiskt att jag kan vara skyldig till det ibland. När man är så där osäker på om man känner varandra eller inte, så har det nog hänt faktiskt. Det skäms jag över, men det tror jag nog att jag har gjort. Jag kan vara jävligt,
du har gjort värre saker, så mycket behöver du inte skämmas.
Okej, okay. Men alltså, det kan vara svårt att hälsa. Speciellt om man, så här som jag har gjort nu, suttit i massa intervjusituationer och sådär. Man möter olika kändisar i något green room så där, och man inte vet om man ska hälsa eller inte. Då kan det lätt bli en sån där pinsam. Mm.
Vem var den senaste kändisen du mötte i ett green room där du kände, hur fan ska jag hantera det här?
Carl Bildt.
Ja. Vad har ni setts för?
Jag tror faktiskt att vi har setts just så där någon gång förut, för massa år sedan. Mm. Då hade han väl livvakter och sådär. Nu var det lite lugnare.
Mm. Och då fick han ett i green room.
Något sånt. Alltså, jag kan inte svara på att det var just det, men du vet, någon
sån här. Säkert att han besvarade på samma sätt.
Nej, han besvarade inte alls. Nej, han ägnar sig inte åt sånt. Och det självförtroendet blir man ju liksom avundsjuk på.
Ja. Blir du ännu mer osäker?
Ja,
kommer gamla Ola tillbaka?
Ja. Men han är så, det är märkligt att han gör, att han kan ha den pondusen. För att han har egentligen inga sådana attribut.
Nej.
Men det märks ju att folk har en enorm respekt för honom. Jag fattar inte varför. Han kanske är kunnig eller något.
Ja, särskilt någon som har varit så granskad och ifrågasatt som han har varit. Och ändå kunna behålla den pondusen. Det är kanske något stört med det.
Ja visst, han är psykopat.
Kanske.
Ja.
Fördomspodden sponsras den här veckan av Mindler som är Sveriges största digitala psykologmottagning med över 200 legitimerade psykologer och ett stort antal självhjälpsprogram i appen mot exempelvis stress, relationsproblem, depression, sömnproblem, trauma och förlossningsdepression. Och Mindler är en del av primärvården. Ett samtal kostar som ett vanligt vårdbesök och frikort gäller. Och om jag ska ha en fördom om dig, Felix, som jag gör de här spottarna med, så är det att du kommer från en småländsk by där kanske inte var och varannan så kallad gök gick i terapi.
Nej, men du har helt rätt, Emil. Så såg det ut och kanske ser ut fortfarande. Det där stigmat kring terapi och att liksom gå och prata med någon, det är förödande för många. För man vet inte riktigt hur man ska liksom gå tillväga.
Men lyckligtvis också i uppluckring ju.
Ja, herregud, ja, verkligen. Verkligen. Och känner man som jag har gjort liksom halva mitt liv att tröskeln till att börja träffa en psykolog är alldeles för hög och man vet inte riktigt hur man ska börja, så är Mindler ett fantastiskt steg för att börja träffa någon helt enkelt och prata med någon.
Ja, och hittar man någon som man tycker om, det är också bra med Mindler, så får man träffa samma psykolog genom hela behandlingen. Men det går såklart också att byta psykolog vid behov. Det är viktigt såklart att man har någon man klickar med, det vet vi alla.
Och Mindler är ju för dig som är över 18 år och du får din hjälp inom 24 timmar. Och den här hjälpen, den finns att hämta i Mindler-appen. Så ladda ner Mindler-appen för att komma igång.
Vi säger tusen tack Mindler som möjliggör Fördomspodden. Fördomspodden sponsras den här veckan av More Sailing som anordnar seglingspaketresor till Kroatien, Italien, Grekland, Karibien och i Sverige. Och de här resorna inkluderar då alltså alltid en vecka på segelbåt, flyg plus transfer, svensk skeppare, mat och dryck ombord och alla hamnavgifter. Och det här är då segling för alla. Jag gillar det, det är demokratiskt. Ingen tidigare båtvana behövs, ingen kunskap om segling behövs och resor är för dig som vill utforska resmålet från havet. Man får den perfekta mixen av sol, bad och äventyr. Och en fördom vi har om dig, Felix Vetlandasonen, är att segla kan du inte.
Verkligen inte, men Emil vet vad jag kan. Kroatien.
Ja, okej. Okay. Ja, men det kan jag tänka mig.
Alltså, de tre senaste sommarna har jag spenderat Kroatien och jag förstår att detta inte är en outforskad pärla, men herregud vad jag älskar Kroatien. Det är så fint. Det är klarblått vatten, det är härliga stränder. Det är ett ganska partytätt ställe.
Det kan du mer om än om segling.
Så är det verkligen. Det är därför det är så himla härligt att ha just en skeppare och en värd som sköter allting ombord. Emil, om man skulle vilja göra det här då, kan inte du fixa en kod till oss?
Jag kan ju detta. Och koden är då Fördomspodden med små bokstäver, så kallade gemener. Och den ger 5% rabatt på alla More Sailings resor om du bokar senast den 5 maj 2024, alltså i år. Läs mer om detta och boka på sajten www.moresailing.se. Tusen tack More Sailing som möjliggör Fördomspodden.
Vi ses i Kroatien i sommar.
Ja, vi gör väl det.
Du har svårt att köpa Hasse Aros påstående om att han blivit jagad av ett gäng blodiglar som ålade så snabbt att om han inte sprungit så hade de hunnit ikapp honom.
Däremot har jag blivit jagad av blodiglar.
Okej.
Det är sant, jag har blivit jagad så jag var tvungen att springa för blodiglarna jagade mig.
Jag har svårt att köpa alla Hasse Aros påstående. Alltså, jag kommer aldrig glömma det avsnittet i Efterlyst när han plussade den här Kevin-utredningen så otroligt mycket. Och den var så oerhört välskött. Och den här poliskommissaren, eller om han, han som utredningsledaren i alla fall, var oerhört begåvad och allt var så bra. Och det tyckte jag bara bevisade att killen är helt ute och cyklar. Så. Sen är det svårt för hans energi överhuvudtaget. Men, och det beror inte på att han gör gol-tv. Liksom. Jag tycker att han verkar... Att han är... poserar bara. Så att hans påstående brukar jag inte ens lyssna på.
Okej. Okay. Finns det något personligt här också? Har ni bråkat någon gång? Tjafsat?
Nej, ja, alltså jag har nog retat honom lite sådär på krogen någon gång. På skoj liksom.
Hur då?
Oj.
Ja, men det kan du säga. Han kan ta det. Han är uppburen. Respekterad. Av många, fast inte dig.
Nej, men jag tafsade nog lite på honom en gång på Sturehof.
Okej. <Okay.
laughs>
Du kupade honom, så att säga.
Jag vet inte riktigt hur grovt. Jag tror inte det var så grovt. Men,
blev han arg såklart?
Ja, då blev han arg. Och jag tror inte han riktigt förstod vem det var.
Det är alltid blod i tandkrämen när du spottar ut den.
Nej, det är det faktiskt inte längre. När jag gick på scenskolan var det väl så.
Det borde finnas en liten mangel som får hoprullade sedlar att se ut som att de aldrig varit hoprullade.
Ja.
Du behöver dem ju ändå, så. Du ska lägga ett stryk.
Man vill ju inte bara slänga dem. Okej. Okay. Annars kan man ju bara skölja dem och lägga dem i diskstället.
Ja. Har du gjort det?
Ja, det var det.
Ja, det är bra. Inget pengasvinn.
Nej.
Det är väl vettigt. En patient har satt sig lite på tvären och fuckar därmed upp patientharpan hemma vid.
Ja, så har det ju varit.
Det forsar ur kuken när du pissar.
Ja, jag har hört ibland att det låter som att det är en åsna som pissar. Men det, så är det väl för alla?
Nej, det är olika tryck i strålen, så du.
Ja, okej. Okay. Ja, men då tror jag att jag har ganska bra tryck.
Om du hade varit fotbollsmålvakt, hade du varit den typen av målvakt som ska upp och skälla ut försvararna varje gång du gjort en bra räddning för att manifestera illa dold nöjdhet?
Känslig fråga. Jag hoppas ju inte det. För de målvakterna hatade man ju att spela med när man spelar fotboll. Mm. Så nej, det tror jag faktiskt inte.
Kanske för att du såg dig själv i dem.
Det är väl möjligt tyvärr.
Svenskar som ska instagramma att de är i Paris-stadsdelen Marais och inte nöjer sig med exempelvis geotaggen tillhörande den restaurang de sitter på i stunden, utan aktivt söker i geotagglistan efter Marais, kommatecken Paris, och märker sitt foto med detta så att ingen kan undgå att förstå att de befinner sig i just Marais, kommatecken Paris. De svenskarna ska veta att du ser dem.
Jag ser dem och jag älskar dem. Jag älskar alla svenskar som tycker om Paris. De får gärna snobba med det för min del. Bara de åker dit.
De får kokettera med att de vet vad Marais är.
Ja,
visa det för världen.
Ja, inget problem med. Alltså, jag är ganska dålig på Instagram själv. Och nu fick jag reda på att det hette geotag. Det är första gången jag hörde.
Daniel Craig är ett av de största asen du träffat.
Absolut inte. Han är... skitbra. Alltså första gången jag kom till set på James Bond, då knackade han på min trailer med en flaska vin och sa välkommen till set.
Du tänder till snabbt och skriker på dina barn så att de börjar gråta, och då blir du genast ångerfull och börjar be om ursäkt på ett lite filmiskt tafatt vis.
Bra påstående. Och jag känner igen mig ganska mycket från när de var så där 2 och 4, och det var sånt jävla liv, och de kunde slåss liksom som man trodde att någon skulle dö, och dessutom höll de på att gola ner varandra hela tiden, och då brukade jag försöka...
Golare är inte din favoritsak i livet.
Nej, men jag tycker det har jag svårt med även när det är barnen som håller på. Men då hände det ju faktiskt, alltså, till exempel när vi körde bil då, och det blev så där farligt liksom, att jag kunde skrika på dem så jag märkte att de blev rädda. Och då fick jag ju omedelbart en riktig ångest alltså. Och säkert, alltså jag vet, det, när du säger det där filmiskt lite tafatt vis, så känner jag mig jävligt träffad, för att min son, nu är min son stor, eller han är 17 nu, men han har liksom alltid när jag har försökt be om ursäkt så har han anklagat mig för att vara självömkande. Och pappa, det är inte du som är offret.
Mm.
Ungefär. Och det har han nog haft en poäng i, för att jag är nog inte, alltså jag tycker det är svårt att be om ursäkt på ett rent, alltså som inte känns sliskigt och, ja men filmiskt tafatt. Det är jättebra, jag känner mig skyldig till det där.
Du trodde aldrig att du skulle bli en person som hög på terapitimmar i det här fallet, raggade genom att förklara skillnaden mellan självkänsla och självförtroende för tjejer. Men det är sant som de säger, livet är outgrundligt.
Åh, fy fan. Alltså det värsta är att... alltså nu har jag... Åh, fy fan. Jag har säkert fastnat igen. Alltså, men det är ju... alltså jag har, alltså nu senaste åren så har jag försökt att liksom identifiera den skillnaden mellan självförtroende och självkänsla som är, verkar vara väldigt inne nu att utreda. Och det är nog tyvärr alltså fullt möjligt att jag har nej. Jag vet inte. Vi går vidare. Det där är för mörkt.
Say no more. Du har någon gång tokblonderat dig bara för att ge sken av att du är inne i en riktigt urspårad period.
Spännande. Jag har tokblonderat mig en gång. Och det var när jag gick på scenskolan och vi skulle göra en slutproduktion. Och då vet jag att jag liksom drev igenom det här själv, att jag skulle tokblondera mig. Och det tror jag nog faktiskt var för att jag ville se ut som Iggy Pop liksom i de stökigaste perioderna. Så att, faktiskt jag känner mig skyldig till det där.
Det är viktigt för dig att fortsätta tro att fångar fortfarande duschar med en hård handtvål som de är måna om att inte tappa.
Ja, inte livsviktigt, men det är viktigt alltså, för det är väldigt filmiskt.
Du har snortat kokain från kvinnobröst.
Skyldig.
Du har brutit arm det senaste året.
Nej, det har jag inte. Däremot så faktiskt bara häromdagen så gick jag in på någon liten krog på Hornsgatan. Och då kom det fram två stycken som jobbade där och sa, kommer du ihåg när du spöade, vad nu hette, i armbrytning? Och jag har alltid haft som princip att inte bryta arm. Alltså för jag tycker det är bland det töntigaste jag vet när grabbar ska börja bryta arm. Så jag blev chockad, för jag trodde aldrig att jag hade brutit arm. Men då sa de att de kunde svära på att jag hade gjort det och faktiskt vunnit också. Vilket låter helt orimligt, för jag har aldrig gjort det förut.
Nej, det finns ett mörkertal av gånger, ja, där du faktiskt har brutit arm som du inte minns kanske. Ja,
och det är ju obehagligt, ja, sådana, om det är något sånt där partytrick som jag kör liksom, ja, i drängfyllan, då är det ju väldigt mörkt.
Ja, det är inte alls bra.
En jobbig grej med att barnen växer upp är att de blir gamla nog att förstå och ifrågasätta varför man snott alla barnbidrag och köpt skinnrockar för pengarna.
Aj. Ja. Alltså, nej, det är fan inte det som är jobbigt med att de växer upp. Inte pengarna.
Men det har hänt ju.
Ja, det har det säkert gjort, va? Men det är liksom inte det jag har ångest för i alla fall. Alltså de har haft tillräckligt med grejer och kläder och sånt, tycker jag.
Vad har du ångest för?
Ja, men det har ju mer med tid att göra och val som som jag har gjort i förhållande till familjeliv. Att jag har prioriterat jobb och...
Fest?
Ja, i väldigt korta perioder, men ja, under korta perioder också.
Mm. Hur hanterar ni det idag? Din son då bevisligen är ganska reflekterande.
Ja, nej, han hade ju en period när han var sådär 14-15 och började ifrågasätta hela sin barndom och sina föräldrar, så var han jävligt arg på mig. Och det var till och med en period han vägrade prata med mig. Till slut, som tur är, så kom jag igenom hans pansar och lyckades, tror jag, få hans förlåtelse. Och nu har vi pratat om allt det där och alla de situationerna. Och jag tror att han har förstått på något sätt att mina sämsta val gjordes i djup sorg. Och jag tror att jag har lyckats förklara mig utan att vara självömkande.
Bli offret, ja.
Ja, och jag tror att han har förlåtit mig. Men det är svårt, och jag förstår dem också. För jag klippte med min egen farsa väldigt, väldigt tidigt. Och sen hade jag en rustning på mig, ja, egentligen hela livet, som gjorde att han aldrig kunde komma åt mig. Och så ville jag ju såklart inte att min son skulle göra. Men jag märkte att han var på väg att göra exakt samma sak.
Mm. Om man ringer dig svarar du alltid med ett jagat hallå, snarare än med ditt namn.
Om man ringer mig från ett nummer jag inte känner igen och jag ändå känner att jag måste svara för att jag väntar på något samtal som skulle kunna vara okänt för mig då. Ja, då svarar jag, hallå?
Mm.
För att på något sätt markera att mig ringer man inte hur som helst.
Nej. Morgonstund har Norrlands guld i mund.
Oh, vilken ångestbild. Alltså. Men ja, det har väl hänt. Alltså. De här söndagmorgnarna med Norrlands guldfolk. Det har nog hänt.
I söndags, typ?
nej, det är nog ett tag sedan i alla fall. Tack och lov.
Du har haft Regina Lund efter dig.
Efter mig? Vi har...
Ja, ni har dejtat, ser jag på dig.
Nej, vi kände väl varandra ett tag. Eller lite sådär. Men jag skulle inte säga efter mig. Det skulle vara orättvist mot Regina faktiskt.
Okej. Ja, ni hängde lite.
Ja.
Salladsfatet svämmar över av feferoni när du äter bricklunch.
Nej, absolut inte. Feferoni är de här starka paprika.
Gröna.
Ja, nej.
Lag.
Nej, de undviker.
Ja, det gör det.
Ja, jag har aldrig förstått.
Du älskar väl stark mat?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Alltså, jag äter det om det är folk runt mig som tycker om det. Men får jag välja själv så behöver den absolut inte vara stark. Och de där gröna grejerna som är på kebab, det är de där.
Det är samma.
Ja, de har jag aldrig fattat grejer med. De pillar jag bara bort.
Du har såklart tänt eld på en sambuca-shot och hållit på så där med handflatan.
Ja, det har jag. Det gjorde vi på scenskolan. Det var faktiskt inte mitt fel. Det var en kille i min scenskoleklass som var bartender som höll på med det där varje gång vi kröka. Jag fattade aldrig grejen riktigt. Jag tänkte så här, men brinner inte alkoholen upp nu?
Du var rädd för svinn.
Ja.
En superkraft du upplever att du har är att dina t-shirts liksom magiskt blir snyggt urtvättade efter bara en tvätt.
Spännande, men bra fråga. Jag gillar dina de här påståendena. Nej, det upplever jag inte.
Under din mörka tid i Budapest sprang du en gång på stadens andra exilsvensk Anders Glenmark, och sakerna ni gjorde tillsammans den natten skulle få alla kvinnor som tycker att GES verkar vara så himla härliga killar att sätta chill out-vinet i vrångstrupen.
Jag visste inte ens att han var i Budapest. Jag har aldrig träffat honom. De exilsvenskar jag träffade på där tyvärr var ju de här Ekeroth och sådana där Sverigedemokrater.
Ja, SD, ja. Kent. Ja.
Som ju är svåra att möta utan att tappa liksom
vibbar. Det måste du ändå berätta om när du sprang på honom där.
Ja, men alltså första dagen när jag kom ner till Budapest och skulle filma, och första dagen jag skulle checka in på hotellet, så stötte jag på en av de där. Jag har lite svårt att hålla isär om Ekeroth.
Erik Almqvist finns den som heter. Jag vet inte om han är i Budapest. Men de var ju samma gäng.
Ja, men det här var Kent Ekeroth, tror jag. Alltså, för jag var lite så här, schysst att komma ner och filma. Det är alltid lite förväntansfull så här vibb när man ska checka in på hotellet. Och så är det möte med regissören sen. Och så har man ändå ganska mycket hopp i kroppen. Och så när han gled förbi där kände jag bara att liksom det här hoppet rann av mig på något sätt.
Mm. Men konfronterade du honom på något vis?
Nej.
Du lät honom vara?
Nej, visst. Men däremot så hade jag min flickvän med mig då som jag var tillsammans med. Och hon blev ju otroligt provocerad. Och ville ju att vi skulle gå efter och spöa honom. Mm. Jag sa, nej, vänta nu. Det kan vi inte göra.
En dålig idé ändå.
Ja.
Du älskar doften av bensin om morgonen, lunchen, eftermiddagen, kvällen och natten.
Ja, jag tycker bensin är jag tycker det luktar jättegott. När det än är faktiskt.
Mm.
Jag vet inte varför. Jag tycker bara det är något fräscht över det.
Du har lyft frågan om ni inte bara ska, citat, knulla på riktigt, vad fan, slutcitat, under en sexscen i en film.
Nej, det har jag aldrig sagt. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Det skulle jag aldrig våga säga, tror jag.
Nej.
Det har väl hänt ibland att man har känt att vi kan väl lika gärna göra det på riktigt. Speciellt om det har varit situationer där man sen ändå har gått till hotellrummet och gjort det på riktigt.
Ja.
Då kan man ju kanske lika gärna bjuda på det framför kameran, har jag känt ibland, men jag har aldrig föreslagit det.
En 8-ball kommer sällan ensam.
Nej, så var det väl i perioder.
Mm.
Nu är det länge sedan jag hade med någon 8-ball att göra överhuvudtaget. Men det hände väl.
Vad fan är det exakt?
Men det är det.
Någon mix mellan kokain och heroin typ, eller? Nej.
Så är det?
Eller vad är jag?
Ja. Du menar en speedball eller?
En speedball då? Vad är en 8-ball då?
8-ball är bara så de säljer kokain. Alltså det är väl ounces då. Vad är det nu? 4 ounces eller 5 eller 10 ounces kanske. Det är som en femma för oss då.
Okej. Okay. Det är bara en mängd.
Ja, precis.
Speedballs då? Kommer de ensamma?
Ja, det har jag aldrig provat. Det var väl det som Belushi körde när han var på topp.
Ja.
Alltså det är väl kokain och heroin då, i blandning.
Ja.
Du och Persbrandt har en mångårig beef som baseras på något maskulint och fånigt.
Bra fråga. Jag har märkt att han har någonting emot mig. Jag har aldrig haft något emot honom egentligen. Men vad den baseras på, det är mystiskt för mig i alla fall. Jag vet inte om vi fortfarande har det heller.
Har du verkligen ingen aning? Man har ofta en känsla då om vad någon beef handlar om.
Ja, alltså det har väl varit lite olika grejer som jag har misstänkt. Eller som jag kan tänka att vi kunde ha konflikt om. Och det har väl varit när vi har varit kärleksrivaler kanske mest.
Ni har tävlat om samma tjejer?
Ja, det har väl hänt. Och det kan ju bli lite spänt. Det är väl ingenting som jag tycker att man kan gå omkring och ha en beef om i längden. Sådär.
Nej. Hur har du märkt att han har något emot dig?
Nej, men det är grejer jag har hört. Alltså, nu vet jag säga, för det är så otroligt mycket skitsnack i min bransch och mycket skvaller. Och det är många som säger den sa det och den sa det, och ibland behöver inte det stämma. Alltså för att det, man vet aldrig vad folk har för agenda med att påstå att någon har sagt någonting eller gjort någonting sådär. Så jag vill inte faktiskt sprida vidare sånt skitsnack. Jag väljer att tro då att det bara är just skvaller och att det inte kommer därifrån.
Du förstår aldrig var en hotellfrukostbuffé börjar.
Ja, det stämmer. Jag bara letar efter kaffet och sen så är det ju bara ett virvar där. Och allt möjligt. Ja.
Inget gör dig gladare än när det nyzeeländska rugbylandslaget håller på med den där märkliga dansen.
Förlåt, inget gör mig gladare. Vilket sorgligt liv. Aj, aj, aj. Alltså, tack och lov så finns det massor med saker som gör mig gladare.
Okej, men du älskar väl den där dansen?
Ja, den är lite mäktig. Alltså. Ja.
Din e-postadress har över 20 år på nacken.
Stämmer. Jag tycker den är skitcool.
Vad är den? Hotmail?
Nej, Rocketmail.
Rocketmail? Ja, vad fan är det?
Ja, det är nog en sån vanlig Yahoo. Fast jag tycker det är så coolt. Så att, den får vara
att den heter Rocketmail?
Ja, det är fint.
Kängor bär man året runt?
Det skulle jag kunna göra. Gjorde när jag var yngre. Men nu för tiden bär jag ju aldrig kängor nästan. Mm. Men däremot så kan man ju använda kläder, samma kläder året runt, det gör jag alltid. Alltså jag skiter i att byta kläder beroende på årstid och sådär. Mm. Jag har samma kläder på vintern som på sommaren.
Du spottade stora salivpölar på tunnelbaneperrongerna i din ungdom?
Aldrig, det har jag aldrig gjort. Jag tycker det är äckligt. Jag har alltid tyckt.
Du är sugen på den här grejen att lägga handen på ett bord med spretande fingrar och hacka en kniv snabbt mellan dem?
Ja, det tycker jag är coolt. Jag har en kvinna som jag har mött var jävligt bra på det där. Och jag kunde, alltså jag blev helt förhäxad när hon smattrade på med det där. Och då, ja, alltså, absolut, jag tycker det är skitcoolt. Jag är inte så bra på det själv, men jag lärde mig lite där. Men alltså, definitivt när en kvinna gör det så tycker jag det ser mäktigt ut. Mm.
Om man ser det orangea Jägermeister-tjej-ekipaget komma gående på en festival så vet man att det snart är dags för de goda tiderna att inträda.
Nej, fast det var en bra bild. Jävligt fin bild. Men jag har aldrig mött det här orangeklädda Jägermeister-gänget. Nej. Tyvärr, det hade ju varit kul.
Du har spontanfriat.
Ja, det har jag gjort... flera gånger.
Flera gånger?
Ja, tyvärr. Alltså det, nej, men det är pinsamt. Och inte bara när jag var 17, utan liksom senare i livet också.
Ja, också kärleksbejakande beroende på hur man ser det.
Ja, jag vet inte. Jag tycker det känns rätt löjligt faktiskt. Alltså det... Jag har ofta kastat mig in i liksom låtsas djupa relationer på olika sätt. Och då är väl... extremitet, alltså det extrema är väl att fria då direkt. Och det har, ja, det har jag gjort.
Vilket är ditt lökigaste spontanfrieri?
Men det är nog det giftermålet som jag är i nu. Tyvärr. Men det funkar ju bra, det blev ju bra.
Hur gick det till?
Det var som bara så här, första repliken var så här, ska du med till Paris imorgon? Och sen så var väl andra repliken, vill du gifta mig? Och det är ju absolut, alltså jag rådar nu.
Ja, ja det är nyttigt
tycker,
för dig.
Ja, jag tycker inte det är charmigt alls, jag tycker bara det är pinsamt. Men,
ja, men det är ju ändå alltjämt, det är ett äktenskap som alltjämt är aktivt.
Jo, alltså det kan väl ge positiva saker att ta den typen av risker, men jag känner mig för gammal för att hålla på så.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej, Abbo hemma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här. Eller så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Abbo Hem.
Du är fascinerad av voodoo.
Ja, det är jag faktiskt. Jag är jättefascinerad. Så fascinerad att jag liksom ibland har planerat resor liksom till Martinique eller ställen där. Där jag vet att de har en så här djup voodoo-kultur.
Dina revisorer har rent historiskt uppvisat en tendens att till slut förvägra dig sina tjänster.
Alltså... Nej, det har de inte. Däremot så vet jag ju att de tycker att jag är helt hopplös.
De ger inte upp på
det. Nej, och jag tror ju att på sätt och vis är jag nog en ganska bra klient eftersom man kan ju blåsa mig hur mycket som helst. Jag skulle inte ha någon koll överhuvudtaget.
Nej.
Och jag skulle aldrig kräva heller att de gör ett bra jobb eller sådär. För det vet inte jag vad det är. Jag har ingen koll överhuvudtaget.
Så är du punk också?
Okay. Tushy.
Om en tjej säger att hon vill fira Alla hjärtans dag på restaurang så vet du att det tyvärr aldrig kommer att bli ni.
Ja, det är definitivt så. Då vet jag att vi aldrig kommer kunna bygga en bro över klyftan mellan oss.
Mm.
Du har deltagit i ett chicken race.
Ja, det har jag gjort. Motorcykel. Några gånger när jag var yngre.
Livsfarligt?
Ja, livsfarligt. Men det tänkte man inte på när man var 16. Liksom.
Men chicken race är väl att man kör, jag vet inte exakt, men man kör mot ett stup eller någonting, kanske då, i alla fall schablonmässigt, och den som stannar först förlorar.
Ja, så har vi gjort, och man har också kört mot varandra.
Fan vad...
Ja, sådana saker. Och det är, för mig, idag så är det helt främmande, och jag förstår inte hur jag tänkt, eller att jag vågade ens.
Du kan svälja huvudvärkstabletter utan vatten.
Nej, det kan jag inte. Jag tycker, alltså, alla tjejer jag har levt med, eller kvinnor, de kan ju det. Nästan. Jag har aldrig kunnat det. Jag tycker det ser coolt ut, men jag kan inte.
Nej.
Inget ger dig mer plötslig huvudvärk än när en tjej mässar de tre fördömda orden: säg något kul.
Åh, gud vad jobbigt faktiskt. Alltså det finns säkert värre saker, men det där lät ju som en mardröm. Och jag...
Du har aldrig upplevt det?
Ja, osäkert någon gång när du säger det. Men då tror jag att jag har raderat det numret eller blockerat. Alltså...
Ja. Drastiskt.
Ja, säg något kul.
Kanske rättvist, jag vet inte.
Ja, vem gör så?
Ja.
Du har druckit fil direkt ur paketet.
Jag tror inte det. Jag har inte druckit så mycket fil i mitt liv. Men jag tror inte, nej. Så yoghurtförpackningar med skruvkork kan jag dricka direkt. Men om man tänker sig de här klassiska, ja, det... som man river av liksom.
Ja, det är så jag tänker.
Nej, det har jag aldrig gjort. Det skulle jag nog tycka var lite äckligt.
Det enda som du ser det fjolliga du tillåter dig att göra är att krita en biljardkö. För även om det är råtöntigt att färglägga den där lilla trätoppen så spränger inte pyramiderna sig själva.
Krita gör man väl mest för att kunna skruva bra.
Okej.
Men, och jag tycker inte alls att det är fjolligt att krita en biljardkö.
Du har gått in på ett kasino och kommit ut 50 000 kronor fattigare.
Ja, något sånt. Alltså min första sväng till Las Vegas var med min bästa polare då. Det var väl 1994. Och vi hade fått för oss att vi hade något jävla system. Alltså det var så löjligt. Vi trodde att vi...
Kunde räkna kort typ.
Ja, men det, så höll vi också på. Och det kan man ju för sig... ja, det finns ju en viss möjlighet att göra det framgångsrikt. Men här var det så pass löjligt att vi hade, det var ett spel som vi inte kände till så bra, och det var ganska nytt, som hette Caribbean Stud, med lite märkliga regler. Och då fick vi för oss att det här kasinot inte liksom hade riktigt koll på sitt eget spel. Alltså det, tanken är ju så barnslig, va? Men så vi hade något system där vi trodde att vi var vinnare och gick dit första kvällen och vann. Alltså otroligt mycket pengar. Och gick tillbaka till hotellrummet och...
Hade lite kul?
Nej, mer, alltså det var ju en enorm kick. Och då, dumma som vi var, så fattade vi inte att vi bara hade haft tur. Utan vi blev ju då övertygade om att det här systemet funkade. Att vi hade liksom knäckt banken. Och då bestämde vi oss för att fortsätta såklart dagen efter och gå dit. Och då torskade vi alltihop. Och det var nog mycket mer än 50 000.
Du drar hoprullad tidning för att krossa en fluga snabbare än din egen skugga.
Alltså jag tror faktiskt att jag är ganska snabb på det där, just det där. Men det är väl svårt att slå sin egen skugga.
Är du snabb från tanke till handling där?
Ja, både tanke till handling och ganska bra snärt i slaget också.
Hårt hoprullad i tidningen.
Ja, visst. Ja.
Du förstår inte riktigt hur du kommer åt ditt iCloud.
Det där är jag definitivt skyldig till. Jag har ingen aning. Alltså, jag förstår inte vad iCloud är ens. Så hur fan ska jag kunna komma åt det? Men en sak jag vet är att det kan vara ganska farligt. För jag vet att när jag, Nomi och jag hade skilt oss och hon hade flyttat till London och köpt något hus och skulle liksom koppla upp sig i det här huset med alla sina enheter och allt det där. Då började pling, pling, började hennes iMessages komma i min telefon. Mm. För då hade på något sätt hade vår son då, som åkte fram och tillbaka, hade använt båda våras Apple ID på något sätt. Så alla Nomis liksom privata iMessages började dunka in på min telefon.
Mardröm.
Ja, jag tittar inte på dem. Jag ringde henne och sa du får ju göra någonting nu, bara så du vet, så kommer dina meddelanden till mig. Mm. Men hade det varit tvärtom så hade jag ju fått panik. Så jag tänker fortsätta vara en stolt iCloud-förnekare.
Är det helt sant att du inte tittade på dem?
Ja, det är faktiskt helt sant. Men det är inte för att vara snäll eller moralisk, utan för att jag vill inte veta vad som stod där.
Nej. Det går ju inte att erkänna här, men visst har du saker hemma som skulle få dig fälld för olaga vapeninnehav?
Oh. Alltså.
Du får svara nej.
Alltså jag har väl haft det, kanske. Jag hoppas att jag inte har kvar något sånt.
Du har hittills inte fallit för frestelsen att lägga upp en selfie med munskydd.
Jag har fallit för den frestelsen.
Du har det?
Ja.
Fan.
Din favoritpizza är mexicana och din mardrömspizza är allt med rucola på.
Alltså, båda det där du sa nu var mardröm. Både mexicana och rucola. Faktiskt, jag gillar inte rucola överhuvudtaget.
Du har aldrig vetat vad din bostadsrättsförening hetat.
Det är nog sant.
Du gör ett stort nummer av att tycka tjejer som tror på horoskop är idioter. Men innerst inne tycker du också att det finns något feminint i den grejen som du lite radiostyrt går igång på.
Helt rätt. Alltså det var en jättebra analys av mitt förhållande till astrologi överhuvudtaget. Jag tycker det är så korkat, va, men också sexigt.
Det är en pojkdröm för dig att få sätta kniven i ett stort och insmugglat kokainpaket och testa kvaliteten med fingertoppen.
Det har nog varit någon slags bild som har känts attraktiv en gång i världen, men det är inte säkert att jag inte har fått prova det heller.
Sägningen "det är ingen ursäkt men en förklaring" har visat sig väldigt användbar för dig genom åren.
Faktiskt har jag nog tyvärr använt det ganska mycket. Och det är jag inte stolt över, för jag tycker det är en jobbig klyscha. Men så har jag nog, så det har jag nog använt ibland när jag känt att jag försöker be om ursäkt och inte, ja men just det där att när vi pratade, det tyckte jag var otroligt bra formulerat av dig, det där filmiskt tafatt. Alltså när jag försöker be om ursäkt och känner att jag fastnar i det där filmiskt tafatta, självömkande, äckliga, då har jag nog sagt just så där för att försöka få folk att förstå att jag inte, det menar inte att det är okej, bara för att jag ber om förlåtelse. Men det låter ju, fan vad banalt det låter när du säger det.
En viktig del av sexakten är det för dig närmast ceremoniella daskandet av penis mot ansikte.
Nej, det är inte ceremoniellt för mig faktiskt.
Det är viktigt.
Nej, det är inte viktigt. Är det för dig?
Nej, inte för mig.
Nej. Nej, för mig är det inte viktigt faktiskt. Nej. I alla fall inte ansiktet.
Okej. Okej.
Kanske andra ställen på kroppen.
Ja, det var allt.
Ja, okej.
Vad tyckte du om det här?
Jo, det var kul tycker jag. Ja. Vad tyckte du?
Ja, du kändes ärlig ändå.
Ja.
Det är egentligen det enda jag begär av mina gäster.
Ja, ja, jag var nog ärlig. Möjligen det där med vapenbrottet, att jag var lite, hade lite svårt att vara helt ärlig.
Ja, det kan man ju ändå acceptera.
Ja.
Hur pass bra var jag här i min analys av dig?
Ja, men bättre än vad jag trodde. Jag tyckte det var oväntat bra. Några grejer var sådär klockrena tycker jag. På ett djupare plan än vad jag trodde att du skulle röra dig.
Ja, du blev gripen den här gången. Det var härligt.
Ja, faktiskt. Ja.
Det känns ju ändå som att du, men som sagt, att du ändå är mån om att rätta de missuppfattningar som finns om dig lite grann.
Ja.
Det har blivit viktigare för dig, känns det som.
Ja, visst. Förr i världen tänkte jag ju att folk får väl tycka vad fan de vill och snacka vilken skit de vill och sådär. Det har jag märkt att det var ingen bra strategi riktigt. Utan nu försöker jag faktiskt vara lite mer transparent och bemöta de missuppfattningar som finns.
Jätteglad att du kom hit och gjorde det.
Mm.
Stort tack.
Tack själv, vad kul att vara här.
Detta har varit Fördomspoddens 126:e avsnitt med Ola Rapace. Tack till Bobbe Nordfeldt som klipper och tack till Carl Björkegren som komponerat vignettmusiken. Gästförslag tas tacksamt emot på fordomspodden@gmail.com. All möjlig feedback tas såklart emot där. Och i övrigt har jag inte mycket mer att tillägga än att vi förhoppningsvis hörs nästa onsdag igen. Tack för din tid! So tell me open, call me out. The things inside that scream and shout, and the pain still hates me. So hold me until it's me. Och nu har jag liksom vant mig vid Olof Lund.